Då får jag börja i Jesu namn och jag vill be en kort bön. Herre, tack att vi får lyssna till ditt ord. Och tack Herre att du har gett oss ordet som får vara en trygghet, en vägledning. Det är till rättavisning, det är till uppbyggelse, till frälsning. Vi bara tackar och prisar dig att du vill verka på ditt sätt, precis som du vill, genom ditt eget ord. I Jesu underbara namn. Amen. Jag läser ifrån Uppenbarelseboken, det 6:e kapitlet. Och så verserna 12 till och med 17. Uppenbarelseboken 6, verserna 12 till och med 17. Och jag såg när lammet bröt det 6:e sigillet. Då blev det en stor jordbävning. Solen blev svart som en sorgedräkt och hela månen blev som blod. Himmelens stjärnor föll ner på jorden som när ett fikonträd fäller sina omogna frukter när det skakas. Och himlen försvann som när en bokrulle rullas ihop och alla berg och öar flyttades från sin plats. Kungarna på jorden, stormännen och härförarna, de rika och de mäktiga, alla slavar och fria, gömde sig i hålor och bland bergsklyftor. Och de sa det till bergen och klipporna, fall över oss och göm oss för hans ansikte som sitter på tronen och för lammets vrede. Ty deras vredes stora dag har kommit, och vem kan då bestå? Det vi läste om i söndags, det var ju om den här skaran av martyrer som var under Guds altare. Och det var ju när Jesus, alltså lammet, bröt det 5:e sigillet. Det är så med Johannes uppenbarelse att den hoppar hela tiden mellan det som sker i himlen och det som sker här nere på jorden. En ständig växel. Och det kan vara lite svårt för oss att hänga med i de här svängarna. För det som sker uppe i himlen, det är ju någonting som vi inte ser här nere. Det skulle alltså kunna ske precis nu i himlen och vi är inte medvetna om det. För det är osynligt för oss. Det vi ser och upplever av uppenbarelseboken, det är ju det som berör jorden och oss människor. Så det är, om vi så vill, bara halva uppenbarelseboken som vi kommer uppleva. För det andra sker osynligt i himlen. Men genom Johannes uppenbarelse som han fick av Jesus, så får vi förmånen att hänga med ändå. Vi får se liksom att det finns någonting som sker i himlen som orsakar det som finns här nere på jorden. Och det är ju en ovanlig kunskap som vi får. Tänk att vi vanliga människor, du och jag, lilla människor som vi är, att vi får en glimt av det som sker i himlen. Och jag tycker det är en otrolig tröst och en uppmuntran som vi får genom detta. Jesus, han vill att vi inte blir överraskade av det som händer och sker i framtiden. Han vill att vi inte liksom står där som alla andra människor, är uppgivna och säger, vad är det som händer? Utan han ger oss en förmån att vi får se att han är på tronen, att allt sker efter hans plan. Det i sig tycker jag är en otrolig trygghet för oss som älskar Herren, att vi får ha det på det sättet. Han har en plan och den går i uppfyllelse. Halleluja! Nu öppnar lammet det 6:e sigillet. Och det som händer nu när han öppnar det sjätte sigillet, det är alltså något som händer här nere på jorden, inte uppe i himmelen. Och de människor som lever när detta händer får ju alltså se och uppleva det. Vi läser om att det blev en stor jordbävning. Vi läser om att solen blev svart som en sorgedräkt och hela månen blev som blod. Vi läser om att himlens stjärnor föll ner på jorden. Vi läser om att himlen försvann som när en bokrulle rullas ihop. Ni vet, idag har vi böcker som ser ut så här. Men på den tiden då var det mesta skrivet på bokrullar som man rullade ihop eller öppnade. Det var det vanliga på den tiden. Och det femte, alla berg och öar flyttades från sin plats. Och innan jag går in på de olika sakerna här i detalj, så tänker jag mig så här. Det som beskrivs här, det kan ju ha kanske tre möjliga förklaringar. Det ena är att det är lite mer symboliskt och kan ske i princip redan rätt så tidigt. Det andra, om jag tänker på att himlen rullas ihop, stjärnorna faller ner på jorden, berg och öar flyttas, det kanske är någonting som skulle kunna hända precis innan Jesus kommer tillbaka. Då är vi framme vid skålen, vredeskålen, den sjunde vredeskålen. Vi läser faktiskt om något liknande där. Eller så är det ett jättestort kliv fram i framtiden. När det sjätte sigillet öppnas. Och vi läser om någonting som händer efter tusenårsriket. För om vi bara tänker lite logiskt. När stjärnorna faller ner på jorden. När himlen, universum rullas bort. Och när alla öar och berg flyttas från sin plats. Det kan inte hända allt för ofta. Det är rätt så dramatiskt, om det är bokstavligt. Så de tre, jag kommer tillbaks lite grann till det lite senare. Men det finns faktiskt olika sätt att lägga detta i tiden. Vi går tillbaks till det första, det blev en stor jordbävning. Det har alltid funnits mindre och större jordbävningar. Stora städer har ju drabbats av jordbävningar, vi läser om det. Vi kan se ruiner. Aten, Rom, Jerusalem, till och med den lilla staden Kapernaum. När jag är där med grupper och vi besöker platser som Jerusalem och många platser i Israel, så står vi framför massor med ruiner. Och många av dem inte efter några krig utan ja, jordbävningar som har skett under århundradens lopp och har förstört städerna komplett och så har man byggt upp igen. Så det är alltså inget som är nytt. När Jesus stod på korset läser vi om jordbävning, eller hur? När han uppstod, då var det en jordbävning. Så Jesus talar om kommande jordbävningar i den yttersta tiden. Uppenbarelseboken nämner faktiskt en hel rad av olika jordbävningar. Vi kommer till det så småningom. I olika sammanhang. Och jordbävningen som det sjätte sigillet berättar om för oss, det är en stor jordbävning. Och det kan översättas med extraordinär eller mäktig. Och frågan som man kan ställa sig då så här. Okej, det har funnits en massa med jordbävningar. Hur vet vi när det sker en jordbävning att vi är framme vid sjätte sigillet? Eller är det bara en av de många jordbävningar som jorden har sett? Hur kan vi veta att vi har kommit fram till just denna jordbävningen? Och på det tycker jag att det finns faktiskt ett självgivet svar. Sjätte sigillets jordbävningen, den kopplas till kosmiska händelser som jorden, som världen aldrig har sett hittills. Alltså här talas inte bara om en jordbävning, utan den händer i samband med någonting som sker ute i universum. Och det gör den unik. Så när det sker tillsammans, då vet vi att vi har kommit fram till sjätte sigillet, om vi inte har blivit uppryckta dessförinnan. Men nu talar jag allmänt om oss människor. I samband med denna stora jordbävning sker en solförmörkelse av historiska dimensioner. Och det är inte första gången det heller. Vad hände när Moses var i Egypten? En av de 10 plågorna. Det var en solförmörkelse. Det var ett tjockt mörker, står det i folkbibeln. Som varade hur länge? 3 dagar. Så det här var alltså inte bara en solförmörkelse som man kan se inom så där 3-4 minuter och sen vänder det igen. Som man ibland kan se. Utan det här var ett tjockt mörker i 3 dagar. När Jesus dör på korset, då har vi igen ett mörker. Och det varade i 3 timmar. Så även det var en övernaturlig solförmörkelse. Så Herren har gjort det förut, och det kommer att ske igen. Och tro mig, det har inte det minsta lilla att göra med dessa solförmörkelser som är återkommande. Så nästa gång någon skickar YouTube-link till dig och säger: åh, nästa år, den 3 mars, nu vet jag inte om det är den 3 mars, men då kommer vi ha en solförmörkelse. Då är jordens undergång nära. Och den kommer att vara i 2,5 minuter, så var snabbt och se den. Det har alltså ingenting med detta som tillhör den vanliga rörelsen av solen och månen och stjärnorna att göra. Utan det här kommer att vara något utöver det vanliga. Lyssna aldrig på någon som vill räkna ut Jesu tillkommelse utifrån solförmörkelser som tillhör himlakropparnas vanliga rörelser. Utan det kommer att bli någonting som i Egypten. Det kommer att bli någonting som när Jesus dog. Något helt övernaturligt. Att solen blir mörk som en sorgeträkt. Och som en logisk konsekvens av det att solen förmörkas, då blir månen röd som blod. Lägg märke till att det står inte att månen blir till blod. Den blir som blod. Färgen blir röd. Igen någonting som vi kan se med jämna mellanrum. Jag är ju ganska ung. Men jag har redan sett flera sådana fantastiska skådespel på himlen. Jag har sett solförmörkelse, och jag har sett hur månen har blivit röd i färgen. Men allt detta tillhör den vanliga återkommande rutinen i himlarymden. Men när nu solen förmörkas på detta övernaturliga sätt, då kommer månen att ändra färgen. Någonting kommer mellan månen och solen. Och då blir solens strålar förmörkade. Och då blir månens färg röd. Det kommer att hänga ihop. Men denna gången, som sagt, är orsaken något utöver det vanliga. Så medan solen är mörk kommer månen att lysa röd. Hur länge kommer det att vara? 3 dygn? 3 timmar? Vi vet inte. Uppenbarelseboken 6 säger inte hur länge det varar. Och då ska inte jag spekulera i det heller. Den kosmiska katastrofen kommer även att drabba stjärnorna. Texten här säger att himmelens stjärnor föll ner på jorden. Och nu är jag tillbaka till den här funderingen. Om det skulle hända bokstavligen, hur mycket skulle vara kvar av jorden? Tänk er himlens alla stjärnor börjar ramla ner på jorden. Då är ingenting kvar. Så antingen är det sjätte sigillet ett stort hopp i profetian, och vi pratar om det som händer efter 1000-årsriket. För då kommer jorden verkligen att förstöras. Den kommer att bränna upp i hettan, som första Petrusbrevet säger. Den kommer verkligen att förstöras. Den kommer att försvinna. Men inte förrän 1000-årsriket har gått. Så antingen vi pratar om det, eller så är det en annan händelse som hänger ihop med detta att solen förmörkas och månen blir som blod. Och då finns det ju en annan förklaring också. Det finns faktiskt igen många olika förklaringar. Ni vet, det är många som har skrivit böcker om uppenbarelseboken. Men en möjlig är att det verkligen är rent symboliskt och att vi pratar om stjärnor i en symbolisk bemärkelse. Är det någon som har sett stjärnorna på slottet? Hur många planeter trängdes på slottet? Ja, det var inga planeter. Utan vi pratar om stjärnor också i en symbolisk betydelse. Vi kan prata om stjärnor när vi talar om kändisar, idoler, idrottsmän från kulturen, politiken. Alltså vi pratar om stjärnor på ett annat sätt än stjärnorna som är uppe på himlen. Och de som är inne på den linjen, de säger att det här kanske är faktiskt så att stjärnliknande väsen faller ner på jorden. Och då tänker man på demoner som är ju har varit änglar en gång i tiden. Nu blir de kastade ner på jorden. Det är de som tycker att det är en utläggning här till texten. Men i och med att det första som vi har sett, solen fysisk, månen fysisk, så tror jag att vi ska stanna kvar i den bilden. Att det handlar om en fysisk händelse. Och då är det kanske helt enkelt så att Johannes, han får se ett stort antal meteorer. När dessa meteorer faller genom jordatmosfären och hettas upp av friktionsvärmen, då lyser de som stjärnor. Och när detta händer så talar vi ju faktiskt också idag om stjärnfall. Det kanske är det Johannes fick se. Att kanske en stor komet med en stor svans av meteorer kommer nära jorden. Det skulle förklara att solen förmörkas. Det skulle förklara att månen blir röd. Och att den stora svansen av meteorer faller genom jordatmosfären och bränner upp de flesta. Och det ser ut som att stjärnorna faller. Jag tror vi har en bild här också som visar ett sådant stjärnfall. Jag går till det fjärde. Himlen försvann som när en bokrulle rullas ihop. Och här har vi ju samma problem. Skulle det ske bokstavligen, då är ju inget liv kvar på jorden. Jag menar, om atmosfären försvinner, universum försvinner. Om det verkligen sker bokstavligen, då är ingenting kvar här på jorden. Om vi däremot ser det som en subjektiv beskrivning av Johannes. Han säger detta, han försöker beskriva det. Under den helige andes ledning förstås. Då kanske det skulle helt enkelt passa ihop med det vi har läst hittills. Om solens ljus försvinner, månen lyser inte längre, det är bara lite rött på himlen. Och så är det ett moln av kometer, ett stjärnfall. Inte ett moln av kometer, förlåt, av meteorer. Ett stjärnfall. När det är helt mörkt på himlen och man ser upp mot himlen när det är mörkt. Och man ser ingenting längre. Man ser ingen måne, utan bara lite rödaktigt någonstans. Man ser inga stjärnor för det är mörkt. Då verkar det som att himlen har rullats bort som i en bokrulle. Den är inte synlig längre. Ni förstår att jag säger mycket kanske. För vi vet inte. När det händer vet vi exakt vad det är som beskrivs här. Jag bara säger, det kan inte vara så att himlen verkligen rullas bort. Öarna och bergen verkligen flyttar på sin plats. Stjärnorna verkligen faller ner på jorden. Om det inte är det allra sista när jorden verkligen förgås. Det kan alltså inte ske innan i samband med antikrist eller något sådant. För då finns ingen himmel kvar och ingen jord kvar. Det är dit jag vill komma. Det är det som är viktigt att vi förstår. Antingen så är det på ett annat sätt vi behöver förstå det, eller så har vi gjort ett stort hopp till efter tusenårsriket. Men inte nog med dessa kosmiska händelser. Till det som händer i atmosfären och i universum så läggs det ytterligare en dramatisk förändring. Och det är just detta att alla berg och öar flyttades från sin plats. Vi pratar alltså inte enbart om en megastor jordbävning som förstör hela landskap och dödar och sårar massor med människor. Vi pratar om en komplett förändring av jordens utseende. Alla berg flyttar sig från sin plats. Alla öar förflyttas. Det är svårt för oss att förstå detta. Det kommer att ske massiva förändringar. Och nu är jag tillbaka till detta. Vänner, blir inte oroliga. När någon hostar i Amerika eller får snuva i Ryssland. Försök inte att tolka saker och ting som händer som om det redan vore detta. För när det händer, då är det så omvälvande, så dramatiskt, så stort att vi inte kan gå miste om att nu är det det som händer. Det räcker inte med en jordbävning i Turkiet. Det räcker inte med en jordbävning uppe i Karesuando. Även om det är ovanligt. Det räcker inte med en jordbävning som ens drabbar kanske en hel kontinent. Med tsunami och allt vad som ingår. Det är inte det som det sjätte sigillet talar om. När det sker, då är det så dramatiskt, så tydligt att vi kommer att förstå, nu är vi där. Allt annat dessförinnan kan bara vara som ett tecken på att det är någonting som kommer framöver. Låt oss vara nyktra, säger Guds ord, när det gäller Jesu tillkommelse. Han kommer. Och det här kan hända väldigt snart. Men om det är som jag la fram den ena möjligheten, att han ser en solförmörkelse och månen blir röd och ett stjärnfall av meteorer, då kan det ju ske också i samband med antikrist. Men är det bokstavligen, då sker det inte förrän efter tusenårsriket. Vad kan vi nu säga om detta? Nu har vi lärt oss det ena och det andra och vi vet att vi inte vet någonting. Någonting som faktiskt står i verserna 15, 16 och 17 är också intressant. För där står det att kungarna på jorden, stormännen och härförarna, de rika och de mäktiga, alla slavar och fria gömde sig i hålor och bland bergsklyftor. Och de sa det till bergen och klipporna, fall över oss och göm oss för hans ansikte som sitter på tronen och för lammets vrede. Ty deras vredes stora dag har kommit, och vem kan då bestå? När vi senare, till exempel under de här skybasynerna, läser om olika straffdomar, då står det igen och igen att människorna, de hädade Gud. Människorna var inte villiga att vända om till Gud. Medan här, på ett sätt som visserligen talar om att de är medvetna om nu kommer domen över dem, men de erkänner att det är en som sitter på tronen. Alla, de stora och de små, konungar och slavar, de erkänner att det finns en som är på tronen, och de pratar om lammets vrede. De har kommit till en insikt som jag inte kan se efter de olika basynerna. Det står också i Hesekiel i samband med kriget Gog och Magog. För de ska inse att jag är Herren Gud. Det betyder inte att alla blir frälsta, utan det betyder att de inser att de har tillbett fel Gud. De har tillbett djävulen. De har tillbett antikrist. Vi kommer till det längre fram. Men de kommer inse att det är ju Herren som är Gud. Det är vår Gud som sitter på tronen. Och det är lammet som styr. De inser detta, alla människor. Och i och med att det nämns här i sjätte sigillet, så vill jag ändå ge er min åsikt när det gäller det sjätte sigillet. Jag tror att det ligger i samband med sista vredeskålen. För också den sista vredeskålen, som är alltså den sista händelsen innan Jesus kommer tillbaka synligt, det är då antikrists välde tar slut. Det är då Satans makt besegras och han tillfångatas. Det är då Jesus kommer som segrare efter den sjunde vredeskålen, den sista vredeskålen. Och intressant nog, om vi läser vad som står om den sjunde vredeskålen, då får vi gå till Uppenbarelseboken. Vi ska bara snabbt se vad jag har det. Jag tror det är det 16:e kapitlet. Ja, Uppenbarelseboken 16, vers 20. Alltså sista vredeskålen. Då står det igen, alla öar flydde och bergen fanns inte mer. Ser ni parallellen där? Mellan sjätte sigillet och sjunde vredeskålen. Igen talas om samma sak. Att alla berg flyttar från sin plats. De flyr. De finns inte mer. Så jag tror att de här sju sigillen i sin helhet faktiskt talar om antikrists tid. Från det att han kommer som en segerrik segrare på den vita hästen. Och tills dess att han besegras efter den sjunde vredeskålen. Hela den tiden av antikrist. Som en inledning, som en inledande sammanfattning över det som ska komma. Från hans framträdande tills dess att han blir besegrad. Det beskrivs i sigillen. Men inte lika detaljrikt som det som sen kommer. Så vi går på sätt och vis tillbaks när vi kommer till basynerna och till redeskålarna. Där får vi en massa detaljer. Här har vi den stora överblicken som sträcker sig från antikrists segerrika framtågande till dess att Herren verkligen dömer antikrist och hans makter. Djävulen själv, som ger ju sin makt åt antikrist, blir besegrad. Halleluja! Den här insikten som människorna, konungar och slavar, stora och små, får, den kommer, men den kommer för sent för dem. Det som nu väntar för dem, det är domen. De har ju medvetet valt att vända Gud ryggen. De har medvetet valt att följa antikrist och tillbe vilddjuret och draken. Och nu väntar domen på dem. Men kära vänner, nu får vi komma tillbaka till vår tid. Vi är ju inte där än. Nu kommer vi tillbaka till vår tid. Vi vet att detta ska komma. Men vi lever idag. Och vad är det idag? Idag är det nådens tid. Ännu idag är frälsningens dag. Så vi vet om det hemska som ska komma. Men tack och lov, idag gäller budskapet till kungar och slavar. Till stora och små. Vänd om till Jesus. Det är inte för sent. Vi är inte framme vid domens dag, vi är nådens dag. Det är ju det som är budskapet. Med andra ord, vänta inte för länge. Tror inte att du kan tacka nej till Jesus idag. Och du klarar dig genom en framtid som kommer att präglas så småningom av Satan själv. Vänta inte på morgondagen, för vi vet ingenting om morgondagen. Så budskapet i detta hemska är, tack och lov, idag är det möjligt att vända sig om till Jesus. Idag är det möjligt att böja knä för honom. Och då väntar vi inte på honom som domare, utan då väntar vi på honom som frälsare. Alla knä kommer att böjas inför Gud. Alla tungor ska bekänna att Jesus är Herre. Det innebär inte att alla blir frälsta. En del kommer att böja sina knä inför honom som frälsare och välkomna honom. Och en del kommer att böja sina knä inför honom, precis som vi har läst, i en stor, stor fruktan. Där de till och med ber berg och klippor att falla över dem, för de är rädda för hans ansikte. Så inbjudan idag, den är kom till Jesus medan det är nådens tid. Än så länge vill Gud att alla människor ska bli frälsta. Och det är ju vårt budskap. Det är det vi ska bära ut till människorna runt omkring oss. Än är dörren öppen. Än gäller Jesu erbjudande. Kom till mig alla ni som är hungriga och törstiga. Vi har ett fantastiskt budskap. Så vänta inte för länge. Det står i Hebreerbrevet 3, verserna 7 och 8. Därför säger den helige ande: idag, om ni hör hans röst, så förhärda inte era hjärtan. Så vårt svar idag är ju avgörande om vi kommer att möta Jesus som frälsare eller som domare. Låt oss be. Herre, tack att vi får veta om saker och ting som kommer att ske. Och när det sker, så är det en del av din plan. Och återigen får vi slå fast, det kommer att ske när du bryter sigillet. Inte före och inte efter. När du bestämmer dag och tid, då kommer det att ske. Och din är visheten. Din är makten. Din är härligheten. Herre, jag ber att ingen av oss som är här och ingen som lyssnar på annat sätt ska skjuta den här frågan på morgondagen. Tack att vi får komma till dig. Tack att du står där med öppna famn. Tack att du tar emot var och en som kommer till dig. Ber om förlåtelse, ber om rening, ber om frälsning. Du har aldrig förskjutit någon. Du har aldrig sagt till någon: nej, dig vill jag inte ha. Åh Herre, vi tackar och prisar dig. Att vi får komma till dig, att din nåd är så stor och så obegriplig. Åh Herre, vi tackar och prisar dig. Att om vår synd står i vägen för dig, så får vi bara komma till dig och be om förlåtelse, be om rening, be om din hjälp, att du befriar oss. Och tack Herre att du låter vår synd vara ifrån oss som morgonen är fjärran ifrån aftonen. De möts aldrig. Herre, vi tackar och prisar dig för nådens dag, nådens tid. Låt oss inte ta lätt på den. Låt oss förstå allvaret. Och tacka ja till dig och ditt erbjudande. Verka genom din helige ande i oss till frälsning. I Jesu namn vi ber. Amen. Amen. Tack Jesus.